Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, podcasten för nyfikna utvecklare. Idag har vi med oss Filip Ekberg. Filip Ekberg driver ett konsultbolag i Göteborg och reser världen över för att föreläsa om utveckling inom C#. Han har mer än ett dussin kurser publicerade på Pluralsight om allt från asynkron programmering i .NET till spelprogrammering i Python. Filip har även skrivit boken C# Smorgasbord, och tidigare bodde Filip i 3 år i Sydney och jobbade som konsult inom .NET-utveckling. Men nu är han tillbaka i Sverige. Välkommen Filip.
Tack så jättemycket. Kul att få vara här och tack för inbjudan.
Ja, jätteroligt att ha dig med. Hur länge har du varit tillbaka i Sverige?
Det är nog 4 år nu, lite drygt, som vi flyttade tillbaka. Så det har varit både spännande att vara tillbaka, så familjen har utökats på de åren sedan vi kommit hem, och livet rullar på. Det är intressanta utmaningar här också. Vädret är lite sämre, men det är jättekul att vara tillbaka i Sverige.
Härligt. Vi kan väl dyka rakt in i det som vi nämnde om din bok, C# Smorgasbord. För jag, när jag preppade det här avsnittet, så läste jag lite på din blogg och så såg jag att din bok är gratis att ladda ner numera.
Det stämmer.
Kan inte du berätta hur, för det var en intressant historia om hur den boken uppstod. Kan inte du berätta?
Ja, men absolut. Alltså, det egentligen grundade sig i att jag för väldigt många år sedan, boken publicerades 2013, jag skrev den 2012-2013. Och det började egentligen med att jag skrev extremt mycket inlägg på min blogg och kände att jag vill på något sätt få ner allt det här innehållet jag har skrivit i något annat formulär också, eller någon annan formfaktor. Och samtidigt så blev jag nekad lite, jag trodde, du vet, som vanligt när man är relativt ny på marknaden, så kanske man känner att jag är så extremt grym utvecklare så att jag kan få precis vilket jobb jag vill. Sen så fick man inte de jobben som man ville, och då kände jag att nej, men jag måste göra någonting för att bli bättre. Då skrev jag extremt mycket inlägg på bloggen, och så ville jag då få ner det här i något annat format. Så vad jag gjorde var att jag tog faktiskt alla mina blogginlägg jag hade skrivit, dumpade dem i ett Word-dokument och tänkte att men det här blir jättebra, det här ska jag publicera. Det var inte alls så bra som jag hade tänkt mig. Formatet blev inte så snyggt. Det kändes som att man skulle printa en blogg i en bok istället för liksom att ha något som faktiskt en utvecklingsbok ser ut som man är van vid. Så jag började forska lite i att, hur funkar det att publicera böcker? Hur går det till att skriva en bok? Så jag kontaktade lite olika förlag och fick lite inspiration till att så här ser våran process ut. De flesta skickade en Word-template som de ville jag skulle fylla i med. Så här kommer min bok vara, här är de första 4 kapitlerna. Och sen skulle man då efter det skriva ett kontrakt på resten av boken. Jag kände att jag ville ha lite mer frihet än det. Så att jag började forska i andra sätt att göra på. Då hittade jag att man kunde publicera sin bok själv via något som kallas CreateSpace, som är en del av Amazon, där man bara i princip laddar upp en pdf och sen får man en bok på andra änden. Och det publiceras i alla deras kanaler. Man får ISBN-nummer på boken. Man får liksom allting som man behöver för att kunna publicera den. Så det var extremt intressant att lära sig allt kring hur man skriver boken och hur man publicerar den. Men som du vet, som utvecklare så vill man ju gärna göra det så enkelt för sig som möjligt. Så att jag vill ju kompilera min bok. Jag vill ju skriva min bok på något sätt som gjorde det enkelt för mig att successivt ändra och förbättra. Inte bara innehållet utan utseendet. Så jag kanske började skriva några kapitel, och sen när jag hade lite kodexempel på plats och lite text på plats, så vill jag ju förbättra det här och få det att se ut mer som en traditionell utvecklingsbok. Så då valde jag att skriva hela boken i LaTeX, som är väldigt vanligt i kanske universitetsvärlden då, när man skriver forskningsrapporter. Och där kan jag styla allting precis jag ville. Så det är som att skriva boken i liksom HTML och CSS, och så bara trycker man på en knapp så får man ut en riktigt snygg pdf på andra änden då. Så det var egentligen där det började, och sen så var det liksom att organisera så att man hade folk som läste innehållet och gav mig feedback på det. Och att organisera allt där själv fick ju mig lite att förstå och få en annan uppskattning för en editor på ett bokförlag som hjälper en med alla de här, sammanställa alla reviews och se till att det blir ändrat i boken efter den feedbacken som man får in. Men det var en extremt intressant upplevelse och det var ju, jag hade ju som sagt rätt mycket innehåll jag ville få med. Men om man tittar på de kapitlerna som jag har med i boken så är det mycket speglar det som jag under den tiden också bloggade om. Och mycket av innehållet är ju såklart C-sharp-relaterat eller utvecklingsrelaterat. Och vissa grejer av det är tidlöst och vissa grejer var mer, det var kanske mer viktigt 2013, 2014, 2015 liksom.
Så du skrev boken 2012, 2013, det var 7 år sedan. Numera är den, finns den gratis att ladda ner?
Precis.
Du har släppt det.
Ja, så att jag kände väl det att dels då så att det intressanta var att jag ville sälja boken på olika sätt. Tanken var egentligen att jag skulle tjäna massa pengar på det här, för jag vet ju om att man tjänar inte så mycket på en bok. Sålde jag den för $30 kanske jag fick $17 i fickan. Men man måste ju sälja stora mängder för att det ska bli några pengar. Jag menar, de tusentals timmarna man la på att skriva boken fick man aldrig tillbaks. Så det var ett sätt för mig att lära mig mer om hur förlag funkar och hur det går att publicera boken och sen då ett bra sätt att skriva boken på. Så en grej jag ville göra var att jag ville sälja en digital version av den här som en PDF, en EPUB och en Mobi-version som man då skulle kunna ladda hem. Så då byggde jag en webbtjänst eller en webbsida där man kunde då köpa boken via PayPal. Sen när man kom tillbaka till den så skulle man kunna ladda hem boken därifrån. Så då byggde jag ett verktyg, en WinForms-applikation där jag kunde generera en personlig PDF, en personlig Mobi, en personlig EPUB-fil där jag tryckte in kundens unika ID i vissa punkter i PDF:en så att om någon skulle släppa den sen då så kunde jag lätt se vem det var som hade släppt boken. Det var mest bara för att det var kul, jag skulle aldrig liksom tracka ner någon som släppte den sen. För jag hade väl som tanke då att jag kan släppa boken gratis och det har jag ju nu gjort på min blogg då. Dels för att jag tycker att innehållet är så pass intressant för kanske många nya utvecklare som har jobbat i .NET ett tag. Och sen så orkade jag inte manuellt hantera alla de här de requesten som kom in för att köpa böckerna då. Så jag kände att men det är lika bra att den får bli gratis. Och sen de som vill fortfarande köpa den kan göra det. Och vill man köpa den i liksom en paperback så kan man göra det på Amazon eller typ Adlibris finns den också på då.
Det tycker jag är ett ganska vanligt misstag som vi utvecklare gör är att underskatta allt runt omkring. Man tänker, okej, nu är koden skriven, nu är allt jobb gjort. Men det är då det riktiga jobbet börjar med sånt som man tänker, lite marknadsföring och någonstans att sälja det. Hur mycket jobb kan det vara? Och det visar sig att det är ganska mycket jobb.
Ja, men exakt. Och det är inte bara marknadsföring, utan lära sig allting runt omkring hur det funkar. Det kan man egentligen se i vilken utvecklingsform som helst. Att om de ska bygga en app så behöver jag förstå egentligen hur hela businessen funkar för att jag ska kunna leverera ett så bra projekt som möjligt. Och det är samma sak här med boken då, att jag behövde ju lära mig alla stegen. Jag menar, jag hade ingen aning om när jag publicerade boken att man behövde skicka en fysisk kopia till x antal bibliotek i hela Sverige för att det är lag på det när man släpper en bok. Det visste inte jag förrän jag liksom, någon sa det till mig att glöm inte att du måste skicka en kopia då till Kungliga biblioteket så att den alltid finns där. Så massa sånt lär man sig under tidens gång och det är samma sak när man utvecklar egentligen vad som helst eller man jobbar på ett nytt projekt, man hoppar på någon ny app man bygger, då måste man ju lära sig hur den businessen funkar som man jobbar med. Och det är det jag tror är någonting som många utvecklare brinner för och det som gör att man tycker fortfarande är skoj. Alltså man kan ju jobba som utvecklare i hur många år som helst och liksom egentligen inte tröttna för att man gör så mycket olika saker.
Jag håller på att starta upp en liten side business med en del av det är en webbshop och liksom bara att skriva en sån här integritetspolicy som folk klickar bort. Det är ju, jag håller på med det i en vecka och jag är inte klar. Så det är mycket som man inte tänker på när man börjar med något, med ett sånt här sidoprojekt. Om det är någon, en bok eller en webbshop. Boken heter C-Sharp Smorgasbord och C-Sharp är kanske, kan man säga att det är, vad är ordet jag letar efter?
Det bästa språket.
Är det bästa språket?
Det är svårt att säga, det beror på vem man frågar och vad man vill utveckla. Jag menar, det finns ju så mycket i språket som gör att det blir ett bra programmeringsspråk. Dels för att det gör det enkelt för utvecklare från andra typer av programmeringsspråk att komma in i C-Sharp. En tanke med boken till exempel var ju att det ska vara enkelt att förstå hur till exempel asynkron programmering funkar, som jag pratar om i boken också. Det ska vara enkelt att förstå konceptet, och sen spelar det egentligen ingen roll att syntaxen är C#. För att de flesta som kommer ifrån Swift eller Kotlin eller C++ eller Java kommer liksom att känna igen sig. Det är egentligen bara ett nytt ramverk man lär sig, eller ett nytt sätt att uttrycka sig på. Så att det är bäst kanske inte bara är för att språket ser ut som det gör eller funktionerna finns i språket. För jag menar, de finns ju i hur många andra programmeringsspråk som helst. Utan det är nog mycket annat som gör ett programspråk till det bästa.
Du har ju nyligen kört en dragning. Inte bara nyligen, du gör det ganska regelbundet om språket C#. Och just nu är vi uppe i C# 8.
Ja, precis. Och språket förändras ju hela tiden. Alltså det kommer ju in hur mycket förändringar som helst egentligen. Det beror lite på hur man ser det då. Om man spolar tillbaks bandet lite, så anledningen till att man har sett att det har blivit så kopiöst mycket ändringar i språket de senaste åren är för att man valde att investera i att skriva om hela kompilatorn. Nu minns jag inte exakt vilket år det var, men man valde att skriva om det i ett projekt som kallas Roslyn, där man då skrev om både VB och C#-kompilatorn. Och man skrev det i C# och VB och kompilerade med de gamla kompilatorn. Så det är rätt intressant hur man skriver något nytt och kompilerar det med den gamla kompilatorn som fanns, och så liksom bootstrappar man på sin egen teknik då. Men det som det här möjliggjorde var att man då kunde lägga till ny funktionalitet i språket när man hade en liten enklare kodbas att jobba med. Jag tror vi alla känner att efter ett par år i den samma kodbasen, kanske speciellt om man har kodat C++, så kan det bli rätt svårt att utöka och förändra den utan att man har sönder 100 andra grejer. Oavsett hur bra arkitektur man har valt från början, så är det efter ett tag rätt svårt att förvalta väldigt stora kodbaser. Så när man skrev om C#-kompilatorn så fick man en möjlighet att se över både arkitekturen och göra det enklare att introducera ny språkfunktionalitet. Så att när man släppte då den första versionen, som var C# 6 på den här nya kompilatorn, så kunde man liksom släppa 10 nya features i språket som kanske hade blivit jättesvåra att lägga till tidigare. Och så spolar man fram då nu till C# 8, där man gör en till drastisk förändring och nu kräver att man hoppar upp på .NET Core istället för att kompilera mot den gamla runtimen. Så att nu kräver man även att vissa språkförändringar kräver att hoppa på den nya runtimen för att de ens ska fungera. Och tittar man då på varför man gör det, är det för att man vill kunna förändra språket och göra det enklare för utvecklare att skriva mindre kod och fortfarande uttrycka sig på samma sätt och få liksom samma return som om man hade varit väldigt verbose i det man har skrivit. Och det är ju en intressant förändring. Både att man då kan lägga till nya funktioner i språket som pattern matching och tuples som en first class citizen, och man har möjligheter att nu se ifall man har potentiella null reference exceptions innan man kör programmet, och man får liksom massa stöd av kompilatorn. Inte bara att den genererar massa kod som med async och await, utan att den faktiskt kan ge dig förslag på hur du kan förbättra din applikation innan du skjuter ut den till dina kunder då, till exempel. Så jag tror vi kommer se extremt mycket förändringar och utveckling av språket där man tar funktioner från med Kotlin, Swift, Java, Python, massa olika programspråk. Man kommer ta små och F# självklart. Glömmer jag säga F# så kommer någon hoppa på mig, för det har hänt innan. Och vad som händer är att språket förändras, och det gör det enklare för folk från de olika språken att komma in i C# och utveckla program där också. Så det är en intressant förändring, och jag tror vi kommer se extremt mycket mer språkförändringar och förbättringar framöver, speciellt med pattern matching men även om man jobbat som C++ och vill gå över till C# men fortfarande skriva väldigt minneseffektiva applikationer och snabba applikationer, så finns det stöd i språket för att göra det också.
Det tycker jag är mest spännande med C# är att de aldrig har dragit sig för att ta in grejer från andra språk, som typ pattern matching, som förekommer väl mest i, jag vet inte vad det förekommer, typ Prolog och liksom ganska akademiska språk.
Ja, men typ Haskell och säkerligen i Prolog också, vilket jag aldrig har kodat i. Men det är absolut, och det är ju det är ett gammalt koncept. Det är inte något nytt som har bara kommit nu de senaste åren, utan det är ju många funktionella programmeringsspråk. Typ F# hade ju det från början. Så jag har hört om projekt där man har valt att man skriver just pattern matchingen i F#, och så vad kopplar man in det i sin C#-applikation innan då C# 8 fanns, eller C# 7. Så att man utnyttjar den språkfunktionaliteten i F-sharp. I och med att det kompileras inte samma kod sen då, så kan man ju använda det i sin C-sharp-applikation. Så det är absolut någonting som är trevligt att få in i C-sharp. För det kommer göra att man kan uttrycka sig på ett helt nytt sätt. Men det blir fortfarande mycket enklare att läsa koden och förvalta den. Och jag tror att det är väl det som man vill sträva efter. Enkelhet är att koda någonting som är väldigt kraftfullt. Och samtidigt se till att man inte får så mycket sidoeffekter eller problem på grund av den funktionaliteten som man lägger in då.
Det är roligt att vi leder in på Prolog och Haskell och att inget av det här är speciellt nytt. För det, jag kommer inte ihåg vem jag pratade med i vilket avsnitt, men att jättemycket av det som är nytt och hypat och fräscht, det uppfanns liksom på 60-70-talet. Men det är först nu det får genomslag i mainstream. Varför tror du att det är så?
Det är en väldigt bra fråga, men jag tror att det, om man tittar tillbaka, så har det väl traditionellt sett varit svårt att uttrycka sig på de sätten i sina programspråk. Så tittar man på, jag menar, du har inte kanske pattern matching i C++, nu har jag inte kodat C++ så jättelänge, men det finns ju kanske någon anledning till att man inte har det. Det kanske är svårt att uttrycka sig, eller det kanske inte passar i alla sammanhang. Så varför det finns nu i C-sharp är för att man har provat det i F-sharp och man ser att det fungerar där, och det finns en massa som använder det. I och med att man bjuder in communityn och att de får komma med feedback, så kan man få hjälp att utveckla de här funktionerna och man kan få feedback på hur bra fungerar det i programmeringsspråken. Så att anledningen, tror jag, till att vi ser mycket av de här förändringarna är dels för att man har gjort mycket av jobbet open source. Man tar in väldigt mycket feedback från de som använder det. Och man lyssnar kanske inte bara på de som jobbar på de största topp 500-bolagen i världen som har ett visst väldigt specifikt problem de vill lösa. Där kanske man inte bryr sig om async och await för att man löser sina problem ändå. Men hade man bara tittat på hur bankerna utvecklar appar eller applikationer, så hade man ju kanske inte förstått hur många andra skulle vilja applicera samma programspråksfunktionalitet i sina applikationer. Så jag tror att man behöver se på hela bilden av de som använder programspråket, och sen så får man in mycket feedback från communityn, och det är nog det som har gjort att man har sett en sån utveckling i programspråket nu de senaste åren. Men varför man inte har valt att lägga in till exempel pattern matching i första versionen av C-sharp, i och med ett gammalt koncept som har funnits sedan säkerligen 70-talet eller när man nu skrev ett första paper på det, det är svårt att säga. Det är väl så att man får prioritera de sakerna som är viktigast helt enkelt för programspråket. Samma som egentligen alla projekt som man jobbar i. Man får ta en sak i taget och så får man bygga det som till den personen som skriker högst eller mest.
Hej vänner! Det är dags för ett meddelande från veckans sponsor, Seafinder. Som lyssnare på denna podcast är chansen stor att ni jobbar med utveckling. Kanske jobbar ni som konsult och kanske till och med som jag i ett eget bolag. I sånt fall har ni säkert vid mer än ett tillfälle använt er av en konsultmäklare, som är ett utmärkt sätt att hitta uppdrag. Men tänk om det fanns något annat sätt. Kanske ett ställe där konsulter och kunder kunde hitta varandra direkt. Det nystartade communityt Seafinder är ett sånt ställe, och trots att det är nystartat så har det redan över 100 medlemmar som hjälper varandra att hitta nya uppdrag, växa och nå framgångar med sina konsultbolag. Så om du vill utöka ditt nätverk, hitta uppdrag eller hitta konsulter, gå in på seafinder.com nu. Vi ses där! En sak som slog mig när jag var på Svethugg nu i februari är att jag har alltid haft lite skuldkänslor över att jag inte är bättre på fronten-biten med JavaScript och TypeScript. Jag har mest sett mig själv som en .NET-utvecklare, någon slags backend med lite fronten inströsslat. Och då fick jag kommer inte ihåg på vems dragning det var, men då fick jag en aha-upplevelse att det är inte bara språket det handlar om. Det är hela ekosystemet, det är hela communityn runt omkring, det är hur man pratar med varandra. Och det är en väldigt stor skillnad på hur till exempel React-communityn kommunicerar, vilka verktyg de använder. Det är inte bara språket, för JavaScript tycker jag jättemycket om. Jag tycker jättemycket om att funktioner är en first class citizen som man kan skeppa runt precis som vilken variabel som helst. Men resten av ekosystemet, av hur folk kommunicerar, det kändes väldigt främmande för mig som mest håller på med .NET i vanliga fall.
Mm. Ja, men så är det ju. Och det var det vi pratade lite om innan, vilket som är det bästa programspråket om. C# nu är bäst i världen, vilket det beror ju på vem som ska utveckla det, eller hur? Men mycket som jag tror väger in till när man säger att men det här är det bästa programspråket, då ser man ju till hela ekosystemet. Man tittar på vilken utvecklingsmiljö finns det, vilken möjlighet har jag att köra det här på andra plattformar? Vad har jag för möjlighet att utveckla det på andra plattformar? Och vad, liksom, man måste någonstans titta på return of investment, eller hur? Man får ju se hur mycket tid behöver jag lägga för att få ut min applikation på andra sidan. Och det är inte bara kompilatorn eller bara språket som hjälper till med det. Men det är ju allt ifrån vad finns det för verktyg runt omkring för att ha en pipeline för att producera applikationen och leverera den. Så man vill se på både en CI och en CD-pipeline, och man vill se på Visual Studio, man pratar om NuGet. Alla de här bitarna gör ju någonstans att det känns som att här är det genomtänkt. Men jag har hoppat på och kodat Kotlin och Java och Swift och massa olika typer av programspråk. Men personligen känner jag att det är inte många andra utvecklingsmiljöer och ekosystem som är så välarbetade och genomtänkta som när man utvecklar någonting i Visual Studio på Windows, använder NuGet och publicerar på Azure till exempel då. Det är så integrerat, vilket gör att det är så enkelt för mig att bygga en applikation snabbt.
Ja, men där undrar om du inte slog huvudet på spiken där, att det märks att det är en entitet. Även om C# och .NET är open source, så är det ändå en organisation som står bakom det. Om man tittar på andra ekosystem så är det mycket mer löst sammansatt, och det liksom finns någon slags konsensus, men det finns inte en drivande kraft bakom. Och precis som du säger så blir det mycket mer behagligare att arbeta. Jag tycker helt ärligt att .NET-utveckling är den mest behagliga utvecklarupplevelsen bland de som jag har testat.
Ja, jag kan bara hålla med. Och det som du säger, det är väldigt genomtänkt. Allting från att man skapar projektet till dess att man är inne i Azure-portalen. Man känner igen sig, det finns ett bra interface så att man känner att även om jag är väldigt ny på det här så kommer jag fatta vad som händer om jag trycker på de här olika knapparna, oftast då. Om man jämför då, inte för att vara taskig mot AVS eller så, men om man går in i en AVS-portal och kollar hur Amazon har gjort, det är ju för mig helt omöjligt att förstå hur jag ska sätta upp en ny service där utan att liksom veta hur jag ska skripta det här via command-linen. Så det är ju ett helt annat segment som kanske de riktar sig mot. Medan när jag loggar in i Azure-portalen kan jag klicka runt och sen är pengarna slut efter 5 minuter. Men du vet, det är så mycket enklare för mig att sätta upp någonting i Azure och sen publicera det via Visual Studio. Så det finns ju det här gemensamma tänket kring både användarvänlighet och sen hur många använder det här ekosystemet, och sen samlar de in data på alla sina säkerligen miljontals utvecklare runt om i världen. Så de förstår ju sig på vad folk vill ha och hur de utvecklar, och sen kanske vilka problem som de stöter på, och så förbättrar man det successivt. Men det är klart, tittar man på projekt som Microsoft kanske har köpt upp, ett exempel är ju Xamarin, som jag tycker personligen var en... De hade en annan typ av mentalitet innan de blev uppköpta av Microsoft. Det gick fortare att utveckla saker, det gick fortare att kanske lösa buggar, det gick fortare för dem att göra saker som var viktigt för de som skrek högst. Men sen när de blev uppköpta av Microsoft så det tog lite längre tid, men samtidigt så försöker man att finputsa på små detaljer som gör att hela utvecklingsupplevelsen ska bli bättre. Och sen gör det kanske ingenting att det tar något år eller två längre att få en perfekt produkt. Men man försöker successivt att förbättra det och få in det i den här Microsoft-mentaliteten. Att det ska vara ett bra interface, det ska vara enkelt att jobba i och enkelt att publicera så när det är färdigt. Och jag tror att det genomspeglar de flesta grejerna som man gör i .NETs ekosystem. Och tittar man på hur de utvecklar sina open source-projekt, de har stand-ups online, de kör grejer på Twitch, de sitter och livestreamar. Sen är det ju många på Microsoft i de här teamen som kör liksom personliga livestreams där de sitter och kodar egna grejer. Och lär sig samtidigt som de tillsammans med communityn har en gemenskap där man tillsammans utvecklar. Och där fångar de ju också upp feedback på hur kan vi bygga vårt ekosystem bättre. Så jag tror att det är väldigt mycket små saker som gör att hela .NET gör att det känns väldigt genomtänkt. Och att det känns som att det är här många kan känna sig hemma här.
Ett avsnitt som sändes för inte jättelänge sedan så pratade jag med Jeff Fritz. Och precis som du säger, han livestreamar ju 5 dagar i veckan. Men det som jag var mest imponerad av är att han fokuserar både i sin streaming men även i sin yrkesroll att hjälpa utvecklare som jobbar med webforms som är .NETs kanske äldsta webbramverk att hjälpa dem att komma in i det nya. Och det jag tycker det är väldigt fint på något sätt att liksom man vill få med folk från det gamla. Och givetvis finns det liksom ett ekonomiskt driv bakom så att man slipper supporta massa jättegamla ramverk. Men jag blev positivt förvånad av att det här initiativet fanns. Att liksom verkligen pusha utvecklare som kanske sitter med jättegamla kodbaser att så enkelt som möjligt kunna migrera i det här fallet till Blazor.
Ja, men precis. Och det är väl någonting som jag kan tänka mig att det är både att det är goodwill att man liksom tillsammans försöker komma på en bättre teknik. För ju fortare man kan få över någon på den här nya teknikstacken, ju enklare blir det att utveckla ny funktionalitet och inte behöva göra allting bakåtkompatibelt. Det är ju ett av de problemen som jag känner Microsoft har haft genom åren, att det är så extremt mycket folk som kör gamla programvaror, sitter på gamla system. Då är det fortfarande säkerligen företag som kör XP liksom, och det är ju extremt många år sedan det kom. Samma med Webforms, jag tror jag har hört någonstans att det är fortfarande det mest använda webbramverket från Microsoft. Det är för att det är så extremt många stora företag som har investerat tid och pengar i det. Det finns egentligen ingen anledning till att man ska uppgradera till .NET Core nu, om inte man känner att det är någon affärsnytta i det. Men sen samtidigt så de utvecklarna som har byggt Webforms-applikationer som känner att jag vill ta steget över, det är ju fantastiskt att de kan få hjälp ifrån någon som har liksom en förstahands input hos Microsoft som Jeff då, att han kan hjälpa dem och sen så hittar han problem som de har, så kan han ju liksom förmedla det internt. Även om inte det ska behövas att man ska ha liksom en hand in på Microsoft för att kunna komma vidare, så är det ändå, som du säger, det är något väldigt fint att man vill hjälpa sina andra utvecklare runt om i världen och komma vidare och lära sig nya tekniker.
Det händer jättemycket spännande inom .NET-världen. Och jag jobbar som egen konsult och då är man oftast tvungen att använda det som kunden vill ha. Eller det som kundens kodbas är skrivet i. Och senaste 2 åren har jag suttit med .NET 4.8 och det är en trevlig kodbas. Jag har ingenting emot den, men det finns inte alltid tid och energi att uppdatera sig på det senaste. Men om man skulle vilja titta till exempel på C-Sharp 8 och det senaste inom .NET, hur går man enklast tillväga då?
Ja, det skulle föreslå att man kan läsa till exempel Mads bloggpost. Han skriver väldigt mycket om språkförändringarna, både under tiden som de utvecklar språket, men samtidigt när de släpper något nytt med uppdateringar av Visual Studio, så kan man gå in där och läsa och få lite information om vad ändringarna i språket är. Sen kan man hoppa på min YouTube-kanal där jag har länkat lite videos där jag pratar om just förändringarna i språket och lite om vart C-Sharp är på väg efter detta. Det kommer ju såklart komma en C-Sharp 9, 10, 11, 12. Och de förändringarna som man vill få in i språket är extremt intressanta. Och vill man grotta ner sig ännu mer så kan man hoppa över på GitHub där man kan följa utvecklingen av de språkfunktionerna eller de språkändringarna som man kanske mest brinner för själv. Och även vara med i diskussionen kring hur språket ska utvecklas. Extremt intressant och flexibelt att se hur de utvecklar med den nya kompilatorn.
Och sen så har du ett gäng kurser på Pluralsight. Kanske inget C-Sharp 8-relaterat, eller?
Inget C-Sharp 8-relaterat, men jag har nyligen publicerat kurser om olika designmönster och hur man applicerar dem i C-Sharp. Den senaste kursen jag publicerade var om data access patterns och hur man applicerar det i sina C-sharp-applikationer för att skriva mer testbar kod, kod som man ska kunna förvalta under lång sikt. Egentligen handlar det bara om att man kan introducera repositories, unit of work och lite lazy loading för att skriva snabbare och mer effektiva applikationer. Och sen har jag självklart massa fler kurser om just C-sharp-relaterade topics, som till exempel hur man kommer igång med asynkron programmering i .NET, vilket är en av de sakerna som väldigt många vill göra och väldigt många gör fel när man introducerar asynkron programmering i sina .NET-applikationer. Så skulle jag rekommendera någon att hoppa på Pluralsight och kolla på en kurs, så kanske börja med den. Förutsatt att man har lite .NET och C-sharp kunskaper då.
Vi kommer givetvis länka till allt det här från show notesen, så lyssnarna kan klicka sig in både på dina kurser och din YouTube-kanal och kolla vidare. Och apropå Pluralsight och ditt jobb där, så är det någonting som vi kommer prata om i nästa avsnitt. Så ni får komma tillbaka om 2 veckor och lyssna på när Filip pratar om Pluralsight. Filip, tack så jättemycket för att du ville vara med och prata om C-sharp idag.
Tack så jättemycket för inbjudan och det var jättekul att vara med.
Tack!
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.